Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fotbollskanalen on tour söndag. Vi sitter på Sundbergs hotellrum i Belgrad efter fadäsen i Serbien. Vad känner du, Sundberg? Vi kan ju nämna direkt då att den långe Olof inte är med, men vi hoppas få tillbaka honom till nästa avsnitt. Vad känner du efter gårdagens 4-1 förlust för Sverige?
Nej, det är klart att det var så tungt för Sverige som det kunde bli. Man skruvade tillbaka och spelsystemet till 4-4-2 och gick tillbaka till sina grunder och sin trygghet för att försöka stoppa den här blödningen som vi har pratat om. Men så åkte man på 4 i baken och det är klart att det svider ju extra mycket.
Ja, vad går genom huvudet på spelarna och sådär? Vad var din liksom bedömning av deras mående och analyser efter matchen?
Nej, men det som de pratade om väldigt mycket var ju att att det var stor skillnad på lagen och att Serbien vann rättvist och att de var mycket bättre, och det som de var besvikna över var att de förlorade så mycket dueller som de gjorde i Sverige, och då att de kunde forcera gång på gång. Det kändes ju verkligen så när vi satt på pressläktaren, framförallt i första halvlek, att varje gång de hade bollen och byggde anfall Serbien så var det farligt. Det blev målchans varje gång, kändes det som.
Ja, men för att Sverige gör ju faktiskt 1-0, men det är ju, ja, det är ju ologiskt att Sverige gör 1-0 i det läget. Serbien var ju klart bättre och man väntade ju egentligen mest bara på när det skulle ringa bakom Robin Olsen. Men så gör Sverige 1-0, Serbien kvitterar snabbt och så får de in det här psykologiskt viktiga 2-1 målet efter paus. Och sen ett tidigt 3-1 mål i andra, och då är ju matchen körd. Och hade liksom Serbien gått för fler mål så hade det ju kunnat bli en riktig, riktig totalrusare här känslan. För att sen blir det ju ganska logiskt då. Sverige som får ha lite mer boll och så efter 4-1 och så vidare. Alltså, ja, när det väl rinner iväg liksom och Serbien mest bara kan kontrollera allting. Men det är ju en käftsmäll, total käftsmäll för Sverige, och det är ju som du var inne på, det var ju klassskillnad.
Ja, nej, verkligen, och det gör ju att Sverige måste ju vinna nu på tisdag mot Slovenien hemma för att inte åka ur sin division i Nations League, och det är en oerhört viktig match både för svensk fotboll och även då för, om man ska se på annat, så för Jan Andersson är den ju oerhört viktig, och det har ju känts lite så inför den här matchen igår att Janne har varit lite pressad, han har snöat in mycket mycket på det här med spelsystem och siffror och innan avspark i via play-intervjun att han var irriterad på att det var folk på läktarna när de inte skulle haft det, typ saker som han inte kan påverka just så tätt in på match, att han snöar in på det och var så arg på, det känns som liksom så här klassiskt att vara pressad, känns som.
Ja, men för det kan vi kan ju beskriva hur det var på arenan igår. Det var ju stundtals rätt bra tryck. Det var ju ett bra gäng tusentals barn och ungdomar som var på plats.
Inte bara barn och ungdomar.
Nej, alltså gissningsvis så hade de väl med sig då någon form av liksom, ja, varje grupp av barn och ungdomar hade väl någon form av målsman eller liksom ledare, vuxen ledare med sig. Så att ja, det var ju väldigt mycket folk, men det var ju en känsla av att det var en hemmamatch för Serbien på alla sätt och vis liksom.
Absolut, det var tryck var det.
Ja, så man kan ju förstå Janne i sak. Det blir ju en märklig grej att UEFA ska straffa eller gör straffar Serbien för någonting, men det blir ju inte så mycket till straff. Det är klart att det hade varit en mer kokande atmosfär på matchen igår. Men det var ju fortfarande så att Serbien hade hemma fördelen fullt ut på det sättet, om man kan.
Ja, absolut. Och det är ju liksom, det är fel. De fick ju en bestraffning att de inte skulle få ta in folk på läktarna, men ändå tog in. Sen om det är barn eller inte, det blev ändå ett tryck som att det var verkligen en hemmamatch för dem. Och då, jag förstår på ett sätt Janne att han är irriterad, men att han, som vi sa då innan här, att han tar det typ en halvtimme innan avspark, det är väl så där kan jag tycka kanske.
Om vi går till själva matchen lite då, vad sticker ut prestationsmässigt om vi tittar på individuella spelare? Vi satte ju bäst betyg på Dejan Kulusevski exempelvis, och vi var ju rörande överens om det, vi två.
Ja, nej, han var ju det enda glädjeämnet kanske då, om man ska säga glädjeämnet, men han var bäst i Sverige, och framspelningen till 1-0-målet eller Viktor Claessons mål är ju 5+ där, och sen så är han ju den som, han är kreativ och varje gång han får bollen så försöker han, och han gör sin gubbe och tyvärr lite ensam i offensiven då.
Sen, vi kan ju säga det, Sverige spelar då alltså 4-4-2 igen, gick tillbaka från 4-3-3 till 4-4-2, men officiellt satte man upp 11 när man rapporterade in den till UEFA.
Jag har aldrig sett det så irriterad, tror jag.
Ja, men som 3-4-3, och det är ju liksom så här, vad händer? Är det Rickard Norling, liksom när han var i AIK första vändan som huvudtränare vi pratar om, eller vad... Vad är det tal om liksom?
Ja, vi diskuterade ju väldigt mycket innan matchen, och du kunde inte släppa det kanske för en matchminut 30 typ. Då började du chilla ner lite grann med det.
Men jag tycker det är lite larvigt att hålla... För vem är det Jan Andersson och ledarstaben sätter upp det som ett 3-4-3?
Alltså, jag är helt med dig.
Det var ju 4-4-2. Sen att det var en liksom ett skifte i det offensiva spelet på så vis att det mer var 3-4-3. Tanken var att det mer skulle vara 3-4-3 offensivt än vad kanske det då tidigare 4-3-3-systemet i juni hade varit offensivt. Alltså då hade, vad blir det då? Hur skulle vi beskriva offensiva? Då var väl Ludde skulle upp, så han blev ju en, det blev ju tre... Ja, det blir många 3-5-3, hur fan så blir det? Ja, ni fattar, det så annorlunda ut, lite annorlunda ut offensivt, i och med att Emil Forsberg då var en kant den här gången mer än en central spelare.
Ja, nej, absolut, de spelar 4-4-2 gjorde de, det kan vi ju.
Så det var ju en tillbaka gång där. Vad spelare som inte riktigt höll måttet, vad landar du i?
Nej, men man kan gå tillbaka och se på vår betygssättning och även kvällstidningarnas också, så är det ju, det är svårt att få godkänd, det är två hos oss, det är svårt att få godkänd om man släpper in fyra mål och förlorar med 4-1 som man gör. Vi satte ettor på Daniel Sundgren som hade en oerhört jobbig match, så kan man väl lämna det där. Vi satte etta på Victor Nilsson Lindelöf och etta på Ludvig Augustinsson som också hade det tufft. Båda ytterbackarna hade det tufft absolut och var involverade i ett par mål. Vi satte också ettor på Jens Kajuste och Mattias Svanberg, de centrala mittfältarna. Vi diskuterade ju länge hur vi skulle göra med Isak Hien, om vi skulle sätta en etta eller tvåa på honom, och vi landade ju i att sätta en tvåa på honom givet att det var hans tävlingsdebut. Det var hans landslagsdebut helt enkelt. Hur resonerade du kring
det? Ja, nej, men det är ju som så att det finns kanske inte någon riktigt så tydlig situation exempelvis kopplat till målen där Hien totalt går bort sig eller liksom så. Han får ett tidigt gult kort och han var inte riktigt med kanske i alla svängningar i början där, men
fick en tuff start, ja, får man säga.
Men framförallt då en oerhört tuff utmaning för honom att kastas in mot oerhört vasst offensivt lag som Serbien är. Och då är det ju så här, ja, kan man få annat än en etta som mittback när man släpper in fyra mål? Och då landar man ju någonstans i att vem ska ansvaret mest läggas på? Ja, det blir såklart Victor Nilsson Lindelöf som förväntningarna finns på. Han ska vara ledaren i backlinjen. Nu var väl kanske han... Alltså, det var inte så att Victor Nilsson Lindelöf totalt liksom föll ur ramen och gjorde misstag, liksom tydliga misstag. Men det blir ändå någonstans, man har högre förväntningar på Victor Nilsson Lindelöf. Man har större förståelse för att Isak Hien kanske inte riktigt kom upp i prestation. Och då, därför landade vi det som vi landade i.
Mm. Förstår nu Jan Andersson vid trupputtagningen, kommer du ihåg när han eftersökte fler som skulle kliva fram och ta ansvar med Alexander Isak, Dejan och sådär pratade han om. Man saknar ju lite grann ledare i det här laget när det blåser snålt, vilka som kliver fram och leder. Tänk tillbaks för ett par år sedan när Sverige hade till exempel, ja, vad hade man, Mellberg, Henke, Zlatan, Ljungberg, Johan Mjällby, Petter Hansson, Andreas Jakobsson, Tobias Lindor. Alltså det finns inte riktigt på samma sätt känns det som.
Nej, och det är bara gå till generationen innan här då. Alltså Sebastian Larsson var ju en ledare, absolut. Lustig var det på sitt sätt. Granen såklart. Vad har vi mer?
Toivonen, Berg.
Marcus Berg. Det var ju liksom, de är ju riviga, de är bestämda, de är liksom, de driver på. Ja, men jag håller med, exempelvis, det har vi ju landat i ganska många gånger nu när Albin Ekdal har saknats, att en sån liten ful jävel på planen då saknas. Alltså Albin Ekdal saknas väldigt mycket och man saknar en, ja, men en ledargestalt på det sättet liksom. Och där landar jag nog själv ganska mycket i att det centrala mittfältet är fortsatt ett väldigt stort problem, kombinerat då med att det kanske finns andra positioner där man också har lite mer orutinerat folk. Det är ju, nu startade Jens Kajuste och Mattias Svanberg, Kajuste ut i paus. Jan Andersson sa på presskonferensen efteråt att han bytt ut Jens Kajuste för att han inte riktigt fick till det. Det var ingen skada eller någonting på Kajuste. Och att det är väldigt jämnt mellan de ganska många spelare där. Och ja, det är väl bara konstaterat. Ja, då är det ju liksom, då finns det konkurrens där för att det är jämnt, men av kanske fel anledning då, att ingen riktigt tar chansen, ingen är tillräckligt bra, riktigt tillräckligt bra. Så centrala mittfältet tycker jag fortsätter att vara ett väldigt stort frågetecken.
Ja, och jag är helt med dig, och det är där som man för nu då blir det lite så här att efter matchen igår och så blir det ju den sjunde förlusten på de nio senaste matcherna, och så börjar det så här ropas efter att Janne är fel och att det borde vara en annan förbundskapten och så där. Men jag tänker så här att Jag är ändå lite svårt att se vilken förbundskapten eller vilken tränare som skulle gjort det så himla mycket bättre, för jag tänker på det har med material att göra, tycker jag. Du pratar om de centrala mittfältarna, absolut, de hade det svårt igår, både Jens Kajust och Mattias Svanberg, sen är det Kristoffer Olsson som man har att välja på där då, så är ytterbackarna Daniel Sundgren, Ludvig Augustinsson som inte spelar så mycket i sitt klubblag, Isak Hien som gör landslagsdebut, Viktor Gökeres på topp. Jag har svårt att se, eller liksom köpa. Visst, förlorar Sverige nu mot Slovenien och åker ut. Skulle han tappa spelargruppen, att de tycker att det behövs något nytt och sådär, det är en sak. Men gör han inte det, för vi pratade ju med spelarna om det här igår efter matchen, och alla pratade att det är 100% uppbackning för Janne, att de vill ha kvar honom och sådär. Då har jag liksom så här svårt att se vem som skulle göra det så mycket bättre.
Det man kan säga är ju att 4-1 mot Serbien är ju, det är för stora siffror. Det var för stor klassskillnad oavsett omständigheter. Och jag tror nog också att mångas frustration handlar väl om att man inte riktigt kan se vart det ska ta vägen. Alltså, det har testats 4-3-3. Nu går man tillbaka till 4-4-2. Tidigare innan 4-3-3 så var det uppenbart att man hade på något sätt kört fast med 4-4-2. Eller man kunde, alltså, avslutningen på EM-kvalet, playoff, var inte bra. Det var ju underkänt. Man hade en VM-plats och förlorade den. Alltså, jag kan förstå att man liksom undrar vart det ska ta vägen eller hur man ska ta sig vidare härifrån eller hämta sig från det här. Handlar det bara om att rätt spelare ska komma tillbaka eller... Ja, jag vet inte.
Nej, det är klart att Sverige lider av att det inte är en sån som du sa, Albin Ekdal, att inte han är med, för att han skulle vara viktig i det här laget, och att inte Alexander Isak heller är med. Det är klart att det också är tungt för Sverige. De två hade ju betytt mycket för de har varit med, men det är ändå svårt att se att Sverige hade vunnit till exempel den här matchen som var igår. Så det var så stor skillnad, var det. Och det har med kvalitet att göra. Och så här, vi pratade lite om det efter matchen. Så om Janne skulle sluta till exempel, och vem skulle ta över ett svenskt landslag?
Ja, det är väl det som talar för Janne, att det finns ju inte något riktigt tydligt namn. Det var ju som vi snackade om igår med andra kollegor bland oss journalister här som är på plats, att ja, men exempelvis då, ta Norge-exemplet. Lasse Lagerbäck hade ju såklart fått fortsätta som förbundskapten för Norge om det inte vore för att Ståle Solbacken blev ledig, för han var liksom näste man. Alla visste att han var liksom, någon gång så ska han vara norsk förbundskapten. Det finns ju inte riktigt i Sverige just nu. Det finns inte någon tydlig arvtagare till Janne Andersson, och det kan ju tala för Janne i det här läget.
Jag håller helt med. Dejan Kulusevski var ju tydlig med när han kom ut efter matchen igår att formation hit eller formation dit, så det handlar inte om det. Det handlar om är att de har spelare som spelar vecka in, vecka ut, varje minut i bra klubbar, de serbiska spelarna, medan vi har spelare som inte får speltid i sina klubblag. Det håller inte att spela en match i månaden, för då sitter det inte timing och sådär. Det är ju en intressant take, får man väl säga. Men det som jag undrar, om man går igenom spelare för spelare, spelar de eller inte i sina klubblag? Vi börjar med Dejan, han spelar i Tottenham. Robin?
Spelar inte.
Viktor Claesson?
Spelar.
Viktor Gökeres?
Spelar.
Emil Forsberg?
Ja, senaste tiden spelar, men varit lite halvt om halvt.
Isak Hien?
Spelar.
Kristoffer Olsson?
Ja... Jo, halvt spelar han ju. Eller han spelar ju nu, men ja.
Robin Quaison?
Ja, han spelar väl. Ja.
Daniel Sundgren?
Spelar.
Victor Nilsson Lindelöf?
Nej.
Mattias Svanberg?
Ja, spelar.
Ludvig Augustinsson?
Nej.
Nej. Så det är ändå... många spelar ju ändå.
ja, så är det. Så är det. Sen jag kan ju tycka att Victor Nilsson Lindelöf hade en poäng efter matchen att Sverige har ju faktiskt lyckats prestera tidigare i liknande lägen när många spelare inte heller har fått speltid. Sen förstår jag att liksom det där kanske tar ut sin rätt någon gång, och när man inte liksom lyckas med allt annat än taktiska planen, förberedelser, liksom allt det där, ja, då kanske just en sån bit det kanske blir för kostsamt till slut då. Men ja, jag vet inte, det samtidigt så här, nu måste Sverige vinna mot Slovenien. Om de kryssar eller förlorar mot Slovenien, det är inte jättelätt att se ett scenario där kritiken mot Jan Andersson inte är, alltså det, kritiken kommer ju hagla, alltså det kommer ju vara, det kommer bli ett riktigt, riktigt hårt tryck på Jan Andersson om Sverige ramlar ner i C-divisionen. Och vad händer då? Alltså, kan han fortsätta då? Eller vad, jag vet, jag vacklar lite i mitt eget huvud, men det, Sverige ramlar ner i C-divisionen. För mig är liksom, då skulle det vara 8 förluster på senaste 10 matcherna om det skulle bli exempelvis förlust mot Slovenien. Hur långt kan man dra det? Hur dåligt kan det vara på under en längre period liksom, utan att det händer någonting? Det är ändå Sveriges landslag, det är resultat som styr.
Nej, det är klart att det inte kan fortgå så på det sättet. Men hur mycket tror du att det hänger, att Janne hänger ihop med Karl-Erik Nilsson och om vi drar det då, kan du dra det?
Ja, men så här, Karl-Erik Nilsson kommer sluta som ordförande nästa år under våren. Och Håkan Sjöstrand då, som är generalsekreterare nu då, har ju sagt att Janne borde få livstidskontrakt och grejer. Så att det kan man ju säga att så här, jag har svårt att Karl-Erik, nu är det inte bara Karl-Erik för att liksom man ska väl ha liksom sportsligt, mer sportsligt ansvariga personer och tjänstemän och sådär som driver frågan liksom i praktiken liksom kring vem som ska vara förbundskapten och om Janne ska vara kvar eller inte. Men det blir ju såklart ändå någonstans Karl-Erik som har det högsta ansvaret för verksamheten. Så då undrar man ju så här, är Karl-Erik sugen på att byta förbundskapten bland det sista han gör innan han lämnar över klubban? Nej, det tror jag inte han har planerat för. Och Håkan Sjöstrand säger att man vill ge honom han vill ge honom ett livstidskontrakt. Så jag tror att liksom i grunden har ju inte förbundet överhuvudtaget några planer alls på att Jan Andersson ska bytas ut. Men någonstans så går ju, det finns ju en gräns någonstans, och jag vet inte, går det liksom, hur länge går det att tro på att liksom att det ska vända, eller ska man liksom kapitulera och säga att liksom så här, nej, spelarmaterialet har på bara några månader eller något år blivit så pass dåligt att det här är, vi kan inte förvänta oss mer av ett svenskt landslag. Är det liksom, jag vet inte.
Ja, det med tryck så händer ju, finns det kan ju hända saker, och det har man ju sett i många klubbar och med landslag också, att när trycket börjar komma så då kan det komma beslut också och så där. Men vad tror du vad sa Janne själv på presskonferensen?
Ja, men det är ju intressant att Janne på presskonferensen igår var ju väldigt, jag upplevde honom som att han förstod att den typen av frågor om hans framtid, om han är pressad och ja, frågor om hans situation som förbundskapten. Jag upplevde det som att han var väldigt förberedd på att den typen av frågor skulle komma. Så det var inga alls liksom konstigheter när de frågorna ställdes. Han säger ju att han ska kämpa vidare, men han medger ju att han mår inte bra av det som är nu och att förlora med 4-1, och han alltid känner press som förbundskapten, och att han förstår att det finns folk som tycker och tänker, och att det engagemanget är positivt i grunden, för att ja, det är bra att folk engagerar sig. Men Men jag upplever ändå att även Janne inser ju att det finns ett allvar i den här situationen. Sen liksom, skulle jag få gissa, så tror inte jag att han vill eller har några tankar på att avgå om det blir en förlust mot Slovenien. Men och jag tror liksom inte att det kommer vara sådär att Janne sätter sig på den presskonferensen vid förlust eller efter och säger att nu avgår jag, eller att det kommer hända morgonen därefter eller kanske inte ens veckan därefter. För att nu är det ju, man ska veta att det är en ganska lång tid till november, då är det 2 träningsmatcher. Då behöver man liksom inte landslagsverksamheten står inte och hänger på den samlingen, och sen drar EM-kvalet igång nästa år. Så att det är inte så att man måste stressa fram någonting. Så jag tror att oavsett om det fattas något beslut eller inte, så tror jag inte att det kommer hända pang på. Så att, men jag bara tänker att så här, finns det, alltså, kommer det inte bli ett för stort tryck till slut på att han ska lämna? Och att han är, alltså jag menar, vi kan ju bara gå till nu har vi inte själva sett särskilt mycket, men vi tar ju del av vad som sades i Viaplay studio efter matchen exempelvis. Det är tunga namn, det är Fredrik Ljungberg, det är Bojan Djordjic exempelvis. Fredrik Ljungberg står och säger att det kändes pinsamt och ont. Det är ju ändå på en viss nivå det här, alltså Erik Niva sa väl att det är det sämsta året under hans livstid landslagsmässigt. Ja, det är ju liksom, det är ju en ordentlig svacka då. Men jag förstår ju vad du menar kring det liksom.
Men samtidigt så går det ju att vända också. Det är den här matchen mot Slovenien hemma som de mycket väl kan vinna. Vinner de den här matchen, då är det ju ett tag kvar till nästa tävlingsmatch. Då Isak kan komma tillbaka, Albin Ekdal kan komma tillbaka. Det som de behöver är ju att en mittback tar chansen bredvid Lindelöf, att en högerback nu när Emil Kraft har gått sönder. De behöver ju lite så här, det handlar om materialet, tycker jag.
Och då, ja exakt. Men då liksom någonstans så blir det ju så här, ja, men då är det väl upp till någon annan då att försöka med det materialet liksom. Blir inte det slutsatsen till slut om det skiter sig?
Jo, det blir väl det. Så.
Ja, vänta. Det är en klurig fråga, men jag tror nog att vi får liksom, eller det lär ju bli frågor inför och så där inför matchen kring om Janne. Ja, den raka frågan om han tänker lämna, om det skulle bli förlust och så vidare. Alltså det snacket är ju igång på allvar nu.
Ja,
så är det ju.
Absolut. Jag gillade igår i den mixade zonen. Spelarna var ju på riktigt dåligt humör, såklart. De var besvikna, de var arga. Men de tog sig tid att gå till all media och sådär. Så stod jag som sist och väntade på Lindelöf, för jag hade missat honom från början, så jag gick längst bort. Och framför mig så stod en reporter från Serbien och frågade, innan Lindelöf kom till mig, så frågade han från Serbien på engelska då, is it okay if I take a question in English? Då sa Lindelöf att ah, det är okej, okay, en fråga då, sa han. Då sa han så här: Who is the best player? Haaland or Mitrovic? Det var inte riktigt den frågan som han var så jävla sugen på att få Lindelöf i det läget. Men han svarade, en 1-2 gjorde han i alla fall, att det är två bra spelare båda två. Det var en schysst fråga. Ja. En fråga fick han. Och
ja, det var schysst att Lindelöf ställde upp på den ändå. Det får man ju ge honom.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, då får vi helt enkelt packa ihop grejerna i Belgrad och så flyger vi hem till Stockholm här idag. Det blir ersättare för oss på mixade zonen, den pressträffen som är på Friends Arena idag. Så vi missar den, men vi ska ju såklart följa den och vi återkommer såklart med en podd imorgon om hur snacket går dagen efter. Nu är det ju tajt då, så att det kommer bli det blir väl knappt en träning idag för spelarna. Det blir väl för de spelarna som inte fick speltid, och sen så blir det en inför matchträning på under måndagen, och sen så är det fight igen mot Slovenien på tisdag.
Mm.
Vi återkommer inför den bataljen.
Absolut, vi hörs imorgon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.